Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Du kan inte se det. Du kan inte se det.
Men du blev glad.
Du kan inte se det så där.
Då ska vi be att få hälsa välkomna till ett nytt avsnitt av Tillsammanspodden med mig, Katarina Janors, och vår unga stjärna Nick. Varsågod, han kan få presentera sig själv.
Nick Alinea, det stämmer. Och jag är fortfarande ung ett tag till, tror jag. Men inte jättelänge till.
Jo då, det är du kom igen nu. Det är age is just a number, som det heter. Vi är unga båda två, kom ihåg det.
Ja, men det är sant.
Ja. Ja, hörrni, stort tack till er för era bidrag som möjliggör för oss att fortsätta. Och det går jättebra att swisha till oss.
Och vill man göra det så att vi kan fortsätta göra den här podden som vi tycker är så kul att göra, så gör man det till 0700 420 297, 0700 420 297. Det uppskattar vi. Och man kan även mejla oss på katarinaonick@gmail.com med synpunkter och frågor och då sånt som kanske tas upp i podden framöver.
Man kan reagera. Ja, vi tänkte ta upp ett lite kontroversiellt ämne idag, kan man säga. Eller det är ett ämne som många har olika åsikter kring, och vissa tycker att det är helt fel, andra tycker att det är naturligt, men det här är ingenting som man pratar om, och jag anser ju att det är någonting som skapar väldigt många onödiga problem i relationer, och det handlar om att sex inte alltid behöver vara ömsesidigt. Och nu ska jag förklara vad jag menar. Jag menar så här, att jag anser att för att en relation ska funka så måste man kunna vara generös mot varandra. Och sexlusten är ju någonting som kan gå upp och ner, i synnerhet om man får barn och kanske har stressigt liv och så. Men det kan vara så att en kanske är lite mer sugen och den andra inte är jättesugen, och då behöver det inte vara så att man, att all sex ska vara så här fantastiskt, man måste lägga ner liksom flera timmar, långt förspel, jätteengagemang. Utan jag tycker man kan jämföra sex med måltider. Alltså alla måltider man äter är ju inte fantastiska trerätters på en Michelin-krog, utan ibland måste man ju ta en macka eller en hamburgare i farten för att bli mätt. Och så anser jag att sex kan vara. Man kan bjuda varandra på sexuella tjänster. Fröken Höger kan åka fram och så kan man runka av sin kille om han är jättekåt och man själv inte är så sugen. Han kan slicka tjejen om hon är jättekåt och han är inte jättesugen. Jag tycker att man måste kunna ge varandra sex trots att man själv inte är 100% taggad.
Nu är du inte känd för att vara okontroversiell, men jag tycker spontant att det här känns väldigt kontroversiellt. Gör inte det?
Alltså jag har pratat om det här i flera decennier, därför att jag får ofta frågor kring det här från par där man är på olika nivåer i sin sexualitet, alltså att man har olika lust. Och istället för att det här ska vara en olöslig problematik, så tycker jag att man ska vara generös mot varandra och bjuda varandra på det här. Och det är inte alltid som man heller kanske tycker att en sexakt måste liksom bestå av alla de här ingredienserna. Man måste ligga och smekas, man måste hålla på. Man kanske inte har tid, man är trött, men det finns ändå ett behov av närhet. Och det kan ändå finnas behov av att man vill få en utlösning, att man känner att det här är liksom, ja, men att man är kåt helt enkelt och vill ha någonting, men man kanske inte vill ha det liksom fullt ut. En kompromiss, en halvmesyr skulle jag säga. Det heter ju så här, halvmesyr var oss till ingen nytta. Det heter det till exempel i missbruksvärlden. Men vad gäller sexualitet så anser jag just att halvmesyrer kan vara oss till mycket, mycket stor nytta.
Men om det är en som är sugen hela tiden och en som inte är det, alltså att det är ett mönster så, för så antar jag att det ofta är, vad, hur mycket ska den ena parten göra avkall på vad den själv vill liksom?
Nej, men alltså, ja, men det finns ju naturligtvis så finns det ju mer djupgående problem. Jag fick ju mejl av en kille som undrade, därför att han, ja, det var en relation som har pågått i några år och de hade relativt små barn och kvinnan känner sig trött och hon vill inte och han känner sig frustrerad, men han vill inte kanske söka sig utanför relationen, utan han tycker ju då att det här ska vi väl kunna lösa, men det upplevs att det inte går att prata om det här, därför att då känner sig tjejen pressad och han vill inte tjata och det blir liksom ett låst läge.
Mm.
Och så ställde han frågan i sitt mejl då, hur kan vi gå vidare? Och jag tar upp det därför att jag får ju de här mejlen och jag har fått dem kontinuerligt genom åren och jag har pratat om den här frågan och jag tycker ändå att den är så pass intressant och angelägen, och det är därför jag också ville ta upp den idag. För att det blir ju liksom, det är många människor som går omkring och är frustrerade i sina relationer därför att de har olika sexuella behov och att man liksom inte möts på något vis.
Mm.
Nej, okej, den ena vill jättemycket och den andra inte, men då kan man ju kanske fråga sig, hur var det i början när ni träffades? Var det så här att det var så från början, eller har det hänt någonting under resans gång som har gjort att den ena har tappat intresset och lusten och den andra har bara liksom blivit kåtare och kåtare i princip? Det är ju en otrolig obalans i en relation.
Har det förekommit, eller har du hört någon gång att det är en relation där mannen inte är sugen och tjejen är det?
Ja, oh ja. Mm. Och den frustrationen är väldigt, vad ska man säga? Den frustrationen kan göra mera ont, därför att det är ju mer förväntat att det är kvinnan som ska vara mindre kåt och mannen är den som vill hela tiden. Det är på något vis den bilden vi har.
Mm.
Medan den tvärtom förhållandet så att säga, där det kan vara mycket mer stigmatiserat, därför att kvinnan känner sig väldigt oattraktiv när mannen inte vill ha henne, på ett sätt som kanske mannen inte riktigt känner. Han tänker väl så här, nej, men hon vill inte för att hon är kvinna, medan kvinnan tänker han vill inte för att han tycker att jag är ful och äcklig eller någonting annat och så där. Så att kvinnan lägger det här liksom mer på sig själv, medan när mannen blir avvisad så lägger han det mer på något sätt som en så här mer allmängiltig kvinnlig problematik.
Mm. Men är det inte något som är fel då, om oavsett vilken part, om det är en part som inte är attraherad sexuellt av den, ja,
men alltså, jag skulle vilja säga så här, i synnerhet de här jobbiga småbarnsåren när man faktiskt är väldigt trött och när det är slitsamt och när det är mycket stress och när det är så att man kanske helst vill använda sängen till att sova i och inte någonting annat, då tycker jag att man ska vara extra generös om man är mån om att relationen ska hålla, för det är också där som det oftast spricker. Det är ju under barnets första år eller första 1,5 år som hälften av relationerna, alltså hälften av skilsmässorna som sker ju under barnets första år, därför att det blir en sån påfrestning.
Mm.
Och det är ju många unga människor som bildar familj, skaffar barn, och så tror man kanske att ja, man hade härligt sex, man var jämställd, man var fri, man kunde sova ut, man kunde ligga på morgonen, det var ingen som störde, man kunde på något sätt vara närvarande i sina känslor på ett sätt som man inte är när man har fått barn, för då ställs ju allting på ända och man kan inte längre sätta sig själv i första rummet, utan man måste ju ta hand om barnet, och då blir ofta sexualiteten det som stryker på foten. Och eftersom sexualiteten också är det kittet som håller samman våra intima relationer, när det börjar skava där och inte funka, det är då som det är så lätt att man kanske söker sig utåt, börjar snegla på andra, man känner sig obekräftad. Och där kan jag säga, vad jag har identifierat, så ser jag att felet kvinnor gör är att de inte är generösa, därför att vi har fått lära oss, och det är en stor myt anser jag, att allting måste hela tiden vara ömsesidigt. Man måste känna så himla mycket hela tiden. Man måste vara jättekåt, man måste vara jättesugen. Så här, nej, det behöver man faktiskt inte vara, utan man kan bara bjuda sin partner på lite sex. Medan männen å andra sidan begår ett annat misstag. de förväntar sig att kvinnan ska ställa upp och ta hand om dem sexuellt, men själva så ger de ju inte kvinnan den känslomässiga uppmärksamheten som hon ofta behöver. Så jag skulle vilja säga absolut att både män och kvinnor behöver sex, och absolut att båda behöver bekräftelse. Men jag tror att kvinnor ibland behöver mer av det här gulliga, känslomässiga, att få höra att jag tycker du är vacker, jag tycker du är underbar, jag älskar dig, lite så här vardagsromantik, han gör lite härliga saker så att hon ska känna sig sedd. Han känner sig sedd genom det sexuella, hon känner sig sedd mera genom det verbala, om man ska vara väldigt så, om man bara ska vara väldigt ytlig och beskriva det, alltså generalisera.
Nu har inte jag varit i jättemånga förhållanden eller så, men jag skulle ju säga att, eller jag skulle ju känna att om jag träffar någon som väldigt ofta inte vill ligga, jag skulle ju känna att något är fel. Och förmodligen dra därifrån, inte efter allt för lång tid alltså.
Ja, men jag tycker sexualiteten har ju en sån märklig plats i vårt samhälle, därför att på ett sätt så är sexualiteten väldigt central, men på ett sätt så behandlar man den väldigt styrmoderligt, därför att å ena sidan så menar man på att sex är väldigt viktigt, men på ett annat sätt så är man beredd att kompromissa väldigt mycket med sexet. Och jag skulle vilja säga så här, om det inte fungerar i en relation sexuellt, då tycker jag kanske att man ska stanna upp och fundera på vad det beror på innan man går vidare och faktiskt då stadgar sig och skaffar barn.
Mm.
Jag tycker om man kompromissar med sex och tänker så här, nej, men allting är så bra annars, vi är bra vänner, vi har liknande värderingar och så här, men jag är inte jättetänd på honom eller på henne, då kan jag känna så här, nej, men det där kommer bli ett problem.
Det låter fruktansvärt alltså.
Jag anser ju också att man ska vara väldigt tänd på varandra, därför att passionen kommer ju svalna förr eller senare, och är den inte väldigt het i början, då kan man inte tro att den kommer bli het när man har två skrikande ungar.
Nej.
Så att det är ju ett ganska bra råd, tänk efter före. Men okej, vi säger så här, man har haft ett fantastiskt passionerat förhållande, vilket jag har fått väldigt många som har skrivit till mig om.
Det var inte
och, och uttryckt det här, berättat om hur det var, men sen att den ena tappar intresset. Och det har varit kvinnor som har skrivit om sina män som har blivit mer ointresserade, och det har varit män som berättar det. Men jag tycker kanske att just att det överväger att männen upplever att kvinnan är den som, alltså när man har fått barn så går kvinnan väldigt mycket in i modersrollen, och det är ju också hormonellt betingat delvis, men man måste ju också lära sig lite grann hur det här funkar. Och jag kan tycka att tjejer har ett ansvar för sina relationer, att man försöker att liksom ändå hålla dem vid liv med hjälp av att man faktiskt engagerar sig och inte bara tar för givet det här ska vara. Och där kan jag uppleva att kvinnor är väldigt bortskämda, därför att kvinnor har av feminismen fått lära sig, men du är prinsessa, allting ska ske på dina villkor, du behöver inte anstränga dig, du behöver inte offra någonting, han ska bara dansa efter din pipa, gör han inte det så är han kvinnohatare och då är han ett gubbsläm och då ska du dra ungefär.
Mm-hmm.
Jag tycker att det budskapet är väldigt vilseledande för många, därför att det blir olycka för båda könen av det. Och det kan jag återigen säga att jag tycker att feminismen har förstört väldigt mycket i våra nära relationer. Men just det här med att sexet måste vara ömsesidigt till varje pris. Nej, och där har ju då feminismen gjort den här skadan, därför att då ska en kvinna, hon måste liksom vara med 100%. Jag säger inte att någon ska utsätta någonting för någon för någonting som den inte vill. Men jag tänker att just den här kompromissen, precis som att man hjälper varandra i andra saker, det kanske inte alltid man är jättesugen på att hjälpa sin partner med någonting, vad det nu ber om, jag inte vet jag. Hjälp mig lyfta ner den här grejen från skåpet. Jag måste känna efter, men jag är sugen på att hjälpa dig med det. Nej, jag känner inte för det. Ja, men det funkar ju inte så med någonting annat.
Nej.
Och sexualiteten är ju ganska mycket en, också en teknikalitet i en relation som faktiskt utgör en viktig del utav relationen, men som man måste också kunna förhålla sig till lite praktiskt, anser jag.
Mm. Men om jag, alltså vi säger att jag skulle vara i ett förhållande där tjejen sällan är sugen men ändå ställer upp, jag hade ändå inte tyckt att det var nice alltså.
Nej, men ställer upp, nu är du inne på det här tänket att så här, hon ska ställa upp. Jag tänker att hon själv ska tänka, alltså om hon, jag säger inte att det här är en, att det ska vara hela tiden, jag tänker att det här kan vara en temporär lösning om man vill upprätthålla en närhet, en intimitet, och att man känner, nej men okej. Och grejen är också så här med sexualiteten, att det är genom att ha den som man faktiskt håller den vid liv. Use it or lose it heter det ju.
Mm.
Och om man inte investerar i sin sexualitet, då kan den också somna in. Det är ju en väldigt känslig mekanism det där. Så att ställer upp, det är klart att alltså, många upplever ju också att man vill ju inte att en person ska ställa upp, för det är inte särskilt sexigt med någon som gör någonting motvilligt, och det är det jag menar, man kanske inte ställer upp, man kanske, jag tänker att man gör lite light, just runka av, suga av, liksom lite sådana där enkla handlingar. Det kanske inte blir en hel natt med någon som inte är sugen, fattar du?
Ja, visst. Nej, men en grej som jag tror kan vara ett, en av orsakerna till sådana här problem, och som jag inte har någon förståelse för, det är när folk berättar att ja, men jag slutade träna sen jag hamnade i ett förhållande, eller ja, men du vet, sambokilon eller sånt här skitsnack. Vad är det för något? Vad är det för tänk? Det är alltså, det är få saker i relationen jag blir mer provocerad av än när jag hör sånt där. För att det är ju snarare så att, alltså, de få gånger jag har varit kär, så är det ju snarare att jag har börjat träna hårdare, velat vara snyggare. För det folk glömmer bort också är ju att nu utgår jag ifrån att man har en, om du är kille då, att du har en tjej som är liksom åtråvärd och attraktiv.
Har som du tycker är åtråvärd och attraktiv.
Jo,
som
men om du tycker det, så tycker förmodligen andra det också.
Ja, och, men det kan vi låta vara osagt så, men man ska ju gilla varandra. Det är ju det primära. Vad andra tycker är ju skitsamma, utan det är liksom, jag ska ju gilla min partner.
Jo, fast det finns ju också objektiv skönhet och objektiv objektivt sexuellt marknadsvärde och så vidare.
Ja.
Men om vi utgår ifrån att du har en en tjej som är snygg och bra på andra sätt, så finns det fler som kommer tycka det. Och även om du själv är en bra man, så kommer det alltid finnas de som är bättre. Så det är fan inte läge att slappna av om du är kär i någon. Det är snarare tvärtom. Om du vill behålla någon.
Steppa upp.
Det är exakt så man måste tänka. Och jag menar, alltså, om du börjar slappna av då, det kommer gå till helvete liksom.
Ja, och det är ju väldigt mycket det som jag hör då från de individer som hör av sig. Ibland så är det då mannen som har faktiskt slappat av, och som plötsligt från att ha varit en fräsch och vältränad och aktiv kille plötsligt är helt trög och bara ligger hemma i soffan och typ äter chips och kollar på någon sport och är svintråkig. Det går inte hon igång på. Det var inte så han var när de träffades, och då tänker man sig, men vadå, spelade han bara en roll för att han skulle få en brud? Hade han liksom så här trimmat sig för att få en brud, och sen när han har fått henne, då tycker han att hon är liksom ungefär, aha, men nu har jag skaffat mig en morsa som ska ta hand om mig. Det är ju jäkligt ohett. Och likadant med kvinnor. En kvinna som har varit jättesnygg och ute på krogen, säger, eller på en dating-site, och man har haft en första dejt och hon har varit jättehärlig och alltihopa, och sen efter ett tag så, nej, nu har jag lagt ner allt det där, jag tar inte hand om mig själv liksom.
Och har du haft en attraktiv livsstil som har lockat in en kvinna som du har gillat, då ska ju den livsstilen upprätthållas. Det är ju inte dags att,
nej, men då liksom, bli en helt marknadsföring.
Ja, det är inte dags att bli en helt annan totalt kassmänniska efter att du har fångat en tjej. Alltså du kommer inte ha kvar henne.
Men återigen, och det här har vi pratat om förut, man ska inte bli för mycket syskon med varandra, och man ska absolut inte kalla varandra mamma och pappa när man har fått barn, och man ska absolut inte bli för bekväm med varandra och sluta ta hand om sig, för det är ju en riktig sexdödare.
Ja,
det är ju en erotikdödare. Men det blir ju så när man har en vardag tillsammans. Ingen orkar vara sin snyggaste liksom partyfredag jag när man har liksom två skrikande barn och har varit sjuk och det är influensa och det är,
nej,
november,
men,
och det är liksom,
men det går och,
inte mycket pengar
kvar av lönen.
Det går att keep
it classy även om du har liksom hemmakläder på dig.
Ja.
Det, man behöver inte bli äcklig, och framförallt behöver man inte bli tjock och ful.
Nej, det är riktigt. Man får ta hand om sig, och man måste ändå upprätthålla en viss stil och nivå, anser jag. Jag tycker det är fel med människor, och det handlar jag tycker det är fel av både kvinnor och män att skylla på omständigheter för att inte ta hand om sig, och för att till exempel inte använda deodorant. Vad är det ens en gång? Ja, men killar som luktar svett. Ja, men hur kul är det för en tjej att ligga med en snubbe som luktar svett? Det är ärligt talat, det är inte fräscht. Och likadant med en tjej. Jag menar, vadå, om hon inte tvättar håret eller faktiskt är, alltså, hygienen tycker jag, det är A och O. Och släpper man hygienen i en relation, då kanske man inte ska fråga. Och grejen är, det kan vara en sån här känslig grej. Man kanske inte pallar säga till sin partner, men jag tycker du har äcklig andedräkt. Hur säger man det? Det är liksom andedräkt, det är dofter, det är lukter, det är ovanor, det är ofräscha fötter, ja, men det kan vara lite allt möjligt sånt. Man är faktiskt inte mer än en människa, och någon som åker liksom in i den där typen av osköna kropps, ja, olater.
Mm. Nej, alltså sånt där, det där är,
men det är dödssynder, känsligt.
Alltså. Det är dödssynder.
Ja, men det är lätt för oss att sitta här och raljera, men tänk om du är ihop med någon och sen så börjar man märka sen att den här personen liksom, ja, men han använder, och så bara, men du måste använda det, och det luktar ju som en galt liksom. Det är, det är inte fräscht.
Men tycker ni det är jobbigt att säga det, så lämna istället. Jag stöttar det beslutet.
Jo, men lämna, det är ju så här, har man barn så lämnar man inte på det sättet. Jo. Jag tycker att man ska
jag skojar nu, vill jag säga.
Jag vet, men jag tänker så här. Jag tycker det är väldigt trist med unga människor som skaffar barn och som går isär. Jag är inte en anhängare av den där typen av slentrianmässiga skilsmässor. Och jag tycker man ska försöka, såvida det inte naturligtvis handlar om rena övergrepp och faktiskt riktiga missförhållanden och destruktiva relationer där den ena personen blir misshandlad eller illa behandlad på olika sätt. Men när det bara är sån här vardags liksom skav, när man faktiskt tycker om varandra i grunden. Mm. Men sen så blir det just den här typen av slentrian, eller att det blir att man är lite uttråkad, man känner sig inte attraherad för att det är lite trist och det blir lite för mycket vardag. Så jag upplever att det är många relationer som går i kras av helt meningslösa skäl, och gräset är inte grönare på andra sidan. Kommer inte hitta någon som är så mycket bättre.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Liksom bara för att den personen, men den personen kommer, det kommer alltid komma problem in i en relation på ett eller annat sätt. Man hittar inte liksom sin totala drömpartner. Mm. Vad var det som fick den här personen att bli kär? Vad fick de här två personerna att bli kära i varandra från första början? Mm. Och så sätter man 2-3 barn till världen och sen ska man skilja sig när de är små, och så ska man liksom, de ska åka fram och tillbaka. Och jag tycker att det är en dålig modell.
Ja, ja, det är klart att skilsmässor är ju inte önskvärda alls. Men summa summarum kring det här, se till att fortsätta vara bra och bli bättre. Slappna inte av.
Nej, och allt sex behöver inte vara det här med att man hela tiden, alla måste känna så enormt mycket hela tiden. Jag tycker man kan vara generös och ge varandra bjudsex, och det kan gälla både från kvinnan till mannen och från mannen till kvinnan, tycker jag.
Känns som det kan bli rubriker på det här, men det gillar vi.
Bjudsex, bjudsex i relationer är väl en perfekt...
Bjudsex känns som en riktig rubrik alltså.
Ja, det är väl underbart. Mm. Nej, men jag står fast vid det, jag står för det, och jag kan argumentera för det alla dagar i veckan. Jag har inga problem med det, och jag tycker att det är feminism också, därför att det är empowering att använda sig av sexualiteten på det sättet att det faktiskt stärker en relation, istället för att vara någon slags offer där det hela tiden att man är så här driven av sin egen lust. För grejen är också så här, man kan faktiskt bli väldigt kåt av att en annan människa är kåt. Och det vet väl ni killar. Blir inte ni kåta av tjejers kåthet?
Vänta vad du pratar om.
Men lägg av nu. Ja, men det är klart man blir det. Man blir ju liksom, och den bekräftelsen av någon som är tacksam och som är glad och lycklig och som är tillfredsställd. Det är väl fantastiskt att skapa en sån positiv... en sån positiv trend i relationen, istället för att bara ha en negativ trend där man hela tiden säger nej. Och jag tänker på det här med yes theory. Jag tycker, säger ja istället för nej. Och även om, och ibland är det också så här faktiskt med sexualiteten, ibland är man inte så sugen, men sen när man börjar så blir man sugen, för man blir sugen utav det. Precis som att om man går utan mat väldigt länge, så till slut så liksom lägger hungern känslorna ner, och så är man ingen hungrig, så kan man gå omkring jättehungrig i hur länge som helst. Men det är samma sak med kåthet. Man kan ju kanske, man kanske inte är jättekåt, men sen man sätter igång så blir man det. Och ju mer sex man har, desto kåtare blir man. Så att om man lägger av och tänker så här, nej men inte nu, och inte, och bara skjuter upp det och sen, och inte liksom, nej men nu passar det inte, då målar man in sig själv i någon slags sexlöst hörn, och då blir det inte heller bra.
Jag hittade ju en Expressen-artikel som jag skickade till dig. Den var bakom betalvägg då. Eller det var i Amelia. Det är tydligen Expressen ägt, det visste jag inte ens.
Jo då, det är Bonniers alltihopa.
Ja, just det. Och det stod då Gustav 39, jag är 160 cm och oskuld. Och så var det något citat där det stod hoppas så att jag kan hitta någon som vill leva med en liten tanig man som har hjärtat på rätta stället. Han skriver att han ser bra ut men upplever sin smala kroppsbyggnad och längd på 160 cm som ett problem. Måste man vara stor, lång och muskulös för att få en flickvän, frågar han sig. Och sen är resten bakom betalvägg då. Så att vi...
Mm. Och vi betalar inte för Bonniers tidningarna, det gör vi inte. Tack så mycket.
Så att...
men rubriken var ju såklart ganska så intresseväckande, kan man väl säga.
Vad har vi att säga om det här då?
Ja, alltså jag har ju också genom åren fått brev och mejl från män som har varit oskulder, och även kvinnor faktiskt som har varit oskulder upp till ganska hög ålder. Och det är klart att efter en viss ålder så blir ju det där ett lyte, det blir ju ett problem. Ju mer man går och utan att ha haft en sexuell relation eller att en sexuell erfarenhet överhuvudtaget, desto större belastning blir det. Och börjar man närma sig 40 utan att ha legat med någon, så klart att man, det är klart att det är ett problem. Det är ju ett känslomässigt problem. Jag tänker att den här snubben kanske har lite andra problem än bara sin kroppslängd, och att han är liten och tanig. För det finns ju ändå rätt många män som är inte så långa och som är ganska smala, som har kvinnor i parti och minut. Så att det kan inte bara vara själva det fysiska som hindrar och stoppar. Vad tänker du?
Han är ju inte jättemycket kortare än vad jag är.
Nej, hur lång är du?
1,70, lite drygt.
Ja. Oh. Nej, och det, jag tycker inte, alltså 1,60, det finns ju många kvinnor som är 1,60 eller 1,50, 1,55, alltså det finns ju många petit kvinnor.
Ja. Jo, men alltså det är klart att det är en fördel att vara längre som man, det är inget snack om det, men det, kroppsbyggnad kan du ju för det första göra någonting åt. Det är inte så att jag hade varit jag hade ju också varit tanig om jag inte hade tränat liksom.
Ja. Absolut, och det, man måste ju ta saken i egna händer. Men jag tänker så här, de råden som jag har gett, jag har faktiskt träffat en person, jag behöver inte säga om det var en kvinna eller en man, träffade faktiskt en person för några år sedan som inte hade haft sex och som var över 40 och som ville ses och prata om det här. Och okej, ibland så men ibland så tänker jag rent journalistiskt så kan jag tycka att det är intressant med alla möjliga slags möten av människor. Och den här personen berättade för mig att det var som en låsning. Att det fanns liksom, att det var en rädsla och en låsning. Och att vederbörande inte klarade av att ta steget, för att byggt upp någon slags så här, ja, det byggs ju liksom upp någon slags trauma kring att det här inte har skett. Och så blir det så stort.
Det här var en kvinna, hör jag.
Ja, det okej, det var en kvinna. Visst, det var det faktiskt.
Ja, därför att det är ju av olika anledningar som män och kvinnor inte har haft sex efter 40.
Ja, det här var en kvinna som faktiskt såg rätt bra ut. Det var inte liksom så att man skulle se henne ute bland människor och tänka så här, ja, men där går ju en person som är fullständigt sexuellt misslyckad eller icke-sexuell på något sätt. Utan det fanns ju ingen sån alls. Alltså det går inte att se, ja, på en sån kvinna går det inte att se. Nej. Men sen hade jag en väldigt intressant man som skrev till mig för många år sedan, och han var väl i 40-årsåldern och han hade inte heller legat med någon kvinna, och han skrev väldigt långt och vi började skriva, jag gav honom råd och peppade honom, och sen lyckades jag faktiskt få honom att ha sex med en person så småningom som han faktiskt blev tillsammans med. Nej, men han var väldigt glad, han skrev till mig, han tackade mig. Han skrev
till mig.
Hur löste
du det här egentligen?
Jag sa till honom, det rådet jag gav honom var att han skulle betrakta det här som ett tekniskt problem och att han skulle göra det och att han skulle bara se till att få det gjort, att han skulle ha samlag med någon, liksom inte tänka att det skulle bli en relation, inte en känsla, ja, i princip att han skulle nästan ha det så här, nej men jag behöver få det här gjort, jag behöver ligga, punkt slut. Och bara liksom för att komma över den här tröskeln, för man, liksom, det blir ju en tröskel som man måste komma över. Har man gjort det en gång, då är man i alla fall inte oskuld längre. Och sen må det vara hur kvaliteten än är, man kanske inte kan förvänta sig att det kommer vara fanfarer och liksom vattenfall och regnbågsfärgade enhörningar som liksom sprutar fram ur öronen, utan att det kanske bara blir liksom, okej, nu är det rent tekniskt här.
Mm.
Mm. Så att, och han lydde faktiskt rådet, och då hade han faktiskt lyckats bli av med sin oskuld, och sen träffade han en kvinna. För då släppte det, då blir det som att det släpper lite grann. Det här oket av att säga jag är oskuld, det blir väldigt stigmatiserande, för man går omkring i samhället där alla andra har uppenbarligen haft sex från att de var i princip tonåringar, eller i alla fall rätt unga människor. Alltså medelåldern vet jag på första samlaget är något högre för killar, det är ungefär 17 år tror jag, medan för tjejer så är det 15-16-ish. Det är lite, tjejer är lite yngre än de sex debuterar, killar lite äldre. Nu vet jag inte exakt, det här var för några år sedan, men på ett ungefär, jag tror kanske inte att det har förändrats så mycket.
Hur ska såna här killar tänka då, tycker du? För att det finns ju väldigt, väldigt många ursäkter man kan hitta på för varför man är liksom har genetiskt dåligt material, eller liksom skylla på att man är kort, eller på att man har dålig käklinje eller såna här saker.
Mm.
Vad...
Det lät väldigt roligt. Jag menar absolut inte att förminska problematiken, för jag är medveten om att nej, men det lät väldigt roligt att du sa ju käklin.
Jo, men alltså de har tagit det till en... Vi har ju pratat om det här. Nej, men vi har ju pratat om det här förut, den här incel-kulturen och black pill-segmentet av dem. Alltså den kategorin som anser att om du är född med genetiskt dåliga förutsättningar så kan du lika gärna lägga ner. Det finns liksom ingen... anledning att försöka.
Ja, men det är också som att fucka upp sitt eget DNA, för DNA är ju någonting som vi kan påverka själva genom att andas ren luft och vara ute i solen och tänka goda tankar. Och tänker man massa harmsna tankar och är bitter och sur och förvrängd i sitt psyke, så kanske man utstrålar det, och då kommer man inte få ligga.
Nej. Alltså, de har ju rätt i att vissa saker går ju inte att påverka.
Nej.
Men det finns ju väldigt, väldigt, väldigt mycket som går att påverka.
Jag står fortfarande fast vid att jag tror att det finns en partner för de flesta, om man anstränger sig och om man kanske är beredd att kompromissa, om man inte är kanske
sänka sina
väldigt...
krav, menar
du? Jag tänker sänka sina krav. Mm. Ja, men vad, ja, men alltså, är man helt principfast och vägrar sänka sina krav, ja, det kan ju gälla även kvinnor, att de har väldigt höga krav, så undrar de varför jag aldrig träffar någon, och då kanske man måste se sig omkring i ett annat segment än där man jagar, för man kanske får se sig själv i spegeln, men vad kan jag få för partner? Kanske inte kan få, vad vet jag, någon Brad Pitt-kopia liksom.
Jo, alltså kvinnor jagar ju även evolutionärt ofta högre än sin egen nivå, så är det ju.
Ja.
Och det är ju ofta då de också på något sätt blir besvikna, för att då jagar de ju män som kan få hur många kvinnor som helst, och då vill de ofta inte ha bara en kvinna som dessutom är under deras nivå.
Jag tror summan av lidandet av olyckan är ganska konstant, för att både kvinnor och män är olyckliga och frustrerade av olika skäl, sexuellt och relationsmässigt, men det tar sig liksom olika uttryck. Jag upplever att männen är kanske mer praktiskt orienterade och tänker så här, men okej, det här, jag ska försöka... Ja, inte vet jag, men att man ändå tänker liksom rent så här tekniskt och praktiskt, medan för kvinnor är det mer känslomässigt. Och då, så funkar ju, så olika är ju könen generellt, att kvinnorna är mer känslomässiga medan männen är mer praktiska och tekniska, vilket har att göra med olikheterna i våra hjärnor att göra också, att vi har lite olika funktioner. Men du sa så här, du frågade förut vad liksom det praktiska, hur man ska tänka praktiskt. Alltså vilka råd som man skulle kunna ge till då en kille som inte får till det. Eller hur? Visst, du frågade
ja, det, eller alltså någon som har som den här killen i artikeln som säger att han är
oskuld.
160 cm och säger att det är problemet liksom.
Ja, jag tänker att han bör angripa det här mer som en teknikalitet egentligen, och försöka få till en dejt eller en träff eller ett ligg eller en engångshändelse, bara för att bli av med sin oskuld. Jag tänker att han behöver gå på något vis målmedvetet tillväga för att få det första ligget avklarat.
Ska han köpa sex då?
Ja, alltså jag är ju inte emot att kvinnor och män säljer sexualitet, och egentligen så tänker jag att det är ju en bra lösning, men det funkar ju inte i Sverige.
Nej.
Och det är ju egentligen så att i den bästa av alla världarna så skulle det ju funka så att vissa personer tycker att det är helt okej och mår bra av det och så. Nu ser det inte ut så, och därför så är det också väldigt stigmatiserat och väldigt dömt av många, därför att man upplever det som att det är en väldigt hård och kriminell värld. Men det ser ju inte ut så i alla länder, och jag menar, åker man till Amsterdam så kan man ju få det här gjort på ett ganska enkelt sätt.
En grej jag reagerar...
Till exempel, jag menar, jag säger bara, jag menar, om det nu är ett sånt enormt problem, jag menar, det skulle kunna vara ett enormt problem för en kvinna också, eller för en homosexuell man, och jag menar, där är det inte alls lika stigmatiserat, men det är just i heterosexfrågor som det är väldigt, väldigt stigmatiserat, att en man ska då köpa ett samlag av en kvinna.
Fast grejen är att det är ju, vi har ju pratat om det här tidigare väldigt mycket, men det är ju inte samma problem för kvinnor eller homosexuella män, för de får alltid ligga med någon.
Ja, men homosexuella män, jag menar, han är kanske inte homosexuell. Hade han varit bög så hade det varit mycket enklare för honom.
Ja,
så,
ja, men då är ju sexualitet inget problem, ja, nej, alls. Men han säger ju även att, och då menar jag sexualitet när det gäller att hitta partner då, för det finns det ju gott om man är homosexuell man.
Mm.
Men han säger ju även, hoppas så att jag kan hitta någon som vill leva med en liten tanig man. Som har hjärtat på detta stället. Alltså bara det att han pratar om sig själv på det sättet är ju väldigt negativt. Alltså att han har bilden av sig själv som en liten tanig man.
Mm.
För det första, alltså ju mer du tänker så och säger så högt om dig själv, desto mer blir det ju sant.
Ja, du cementerar ju den bilden, och du cementerar ju den också som någonting negativt. Istället för att då...
Alltså det är ju negativt om man säger det på det sättet.
Jo,
det är ju
i sig
negativt
ju...
att vara liten och tanig som man. Men dels så går det ju att göra någonting åt tanigheten. Och om det är ett så stort problem så skulle jag rekommendera att han gör det.
Mm.
Så att han slutar vara det.
Och det, är för inte alla, det är inte alla som kan det. Nu ska vi inte vara såna. För det, jag vill ändå faktiskt lägga in en disclaimer. Det är inte alltid man kan... påverka. Vi har ju också en bild av att vi alltid kan göra någonting åt allting. Det är inte alltid vi kan det. Ibland så måste man ju acceptera de fysiska förutsättningar man har. Givetvis så kan man ju alltid förbättra det man har. Men jo, man kanske inte kan liksom ändra sig totalt och göra en total makeover.
Nej, men det är klart du kan sluta vara tanig. Det kan du ju.
Ja.
Det kan ju alla män som har normala, liksom, om du inte har,
sitter i rullstol. Om man inte är sjuk. Ja. Ja, men de som sitter i rullstol kan många gånger också.
Jag menar om du inte har tydliga fysiska nedsattheter som jag
och
inte kan.
Och där tänker jag faktiskt, apropå det då, om du talar om funktionshindrade. Det finns ju människor som är funktionshindrade som har relationer och som har uppenbarligen överkommit även den typen av fysiska hinder. Så att om man då är mer eller mindre normal fysiskt och har en kropp och armar och ben och alltihopa, så bör det inte vara omöjligt att hitta en partner, tänker jag.
Men håller du med mig om att tänket är ett problem här? För jag menar, jag exempelvis är ju kort i Sverige som man. Mm. Alltså om man jämför med medellängden,
ja,
och svenska män, så
är
ju kort.
Lite under medellängd, ja.
Ja, och det är inte... Jag skulle inte beskriva mig själv som en kort eller liten man. Alltså jag tänker inte på mig själv så.
Men vi har ju kända män, till exempel Hanif Bali. Han är väl kortare än vad du är. Han är ju väldigt kort.
Jo,
ja,
men
och
visst.
Han har ju inte auran av att han är en liten tanig man, utan han känns ju liksom potent och manlig så.
Ja. Jo, men och jag menar att alltså om jag skulle själv göra det till ett enormt problem att jag är kort, så skulle ju det bli ett mycket större problem än vad det är. Det är klart att det är bättre. Det hade ju varit bättre om jag var längre, det är klart. Men det är liksom...
Men du är inte din längd heller, och man kan inte heller göra det till en del av ens personlighet som är så pass överskuggande att det på något sätt blir liksom att man nästan presenterar sig så här: ja men hej, jag har en liten kuk, sorry, ungefär så.
Nej, det är det jag menar, och om man går
det
och liksom
bättre att säga tänker... det, för då blir alla glatt överraskade när den är större än vad man har då. Man säger att den är jätteliten.
Men om jag går och tänker på mig själv som kort hela tiden, då är det klart att det blir ett problem. Alltså...
Ja, men så blir det ju med allting, det blir ju självuppfyllande profetior, det blir ju det här att man låter sig själv, att man hela tiden att man nästan ska, man skapar ett komplex hos sig istället för att försöka vända det och göra det till någon, att man ändå man har de förutsättningarna som man har fått av naturen, men man försöker ändå göra det bästa utav dem. Och framförallt så behöver man inte hela tiden cementera in det och slå in det i människors medvetande, som att till slut blir det ju det enda de ser. De ser inte den här personen för vem han är, utan det enda de ser att den är en kort och liten tanig man, och då tänker de så här, okej, ja, det här är jobbigt, för att han själv tycker det.
Och inga övriga jämförelser, eller inga jämförelser i övrigt kanske man säger, men om Tom Cruise, som är kortare än mig, om han skulle komma in i ett rum, jag tror knappast det första folk hade tänkt var, oj vad kort han är.
Men vi har ju flera sån korta. Vi har ju, vadå, Morgan Johansson, jättekort. Han är ju i och för sig vidare.
Det var
men...
i för sig det sämsta
exemplet. Han är ju jättekort, och han är tillsammans med en jättelång brud som är mycket yngre än vad han är.
Det var
är,
i för
som
sig det sämsta exemplet.
Jo, men jag vill ändå säga, han ändå blivit minister. Jag försökte ta upp en positiv förebild.
Jag försökte ta upp korta män som man ska bli inspirerad av.
Napoleon.
Du säger Morgan Johansson.
Nej, man ska inte bli inspirerad, men jag vill bara säga så här, att jag tror kanske, men han är i och för sig
att jag ska bara gå och hoppa från fönstret.
Redman. Okej, men vi har så här, men sossarna är märkligt nog, de är ju väldigt många gånger, alltså politiker vi känt som typ så här Pagrotsky, inte han också typ så här 1,30.
Ja.
Någon slags i princip dvärgväxt.
Det är som jag typ.
Nej, men det är ju inte. Ja, men det finns ju, jag menar, vilka kända män. Ja, men Tom Cruise, det är ju bra.
Ja.
Och Prince,
Joe Rogan.
Prince. Jag tyckte Prince alltid var jättesnygg, och jag var alltid väldigt besviken att han var så kort. Men jag tänkte så här, men jag kan, om han ska vara mitt frikort, så det gör ingenting.
Och nu går det ju såklart att säga, okay,
han kan
det här
stå
är...
på en liten pall, tänkte jag. Så vi kan hångla.
Det går ju såklart att säga, okej, det här är världskändisar och hit och dit. Absolut, men det går fortfarande att ha ett positivt tänk om sig själv, även om man inte är det. Jag menar, jag tror Tom Cruise längd har aldrig varit ett problem för honom liksom, oavsett om han är känd eller inte.
Nej, 1,60 Tom Cruise är väl ungefär där någonstans.
Aha, nej, han är som jag typ. Han är 1,68 tror jag. Han är lite kortare än mig.
Okej. Okay. Ja, men i alla fall, du har helt rätt i att man inte kan göra det till någon slags sådär, att det är det enda som är en faktor vad det gäller en person, utan man får hitta andra. Ja, man får helt enkelt framhäva de sidorna hos sig själv som man vill framhäva, och som får en att må bättre.
Mm-hmm.
Så.
Exakt. Mm. För alltså, letar man så finns det ju alltid negativa saker man kan hitta med sig själv och med andra.
Det,
jag menar, folk som är långa har ju säkert komplex över något annat. Komplex över något på sin kropp, något i sitt ansikte. Det,
ja,
det finns ju alltid negativa saker.
Det finns alltid saker, men där ska man också komma ihåg, återigen vill jag inskärpa, att världen kretsar inte kring en själv. Alla har sina egna komplex och problem och tankar och oro och osäkerhet och saker som man ogillar hos sig själv. Så det är ju det enda man kan vara säker på, att man är verkligen inte ensam om att ha olika typer av farhågor vad det gäller ens utseende eller ens förmågor eller ens personlighet eller vad det nu är som man kan hitta på.
Vad menar du? Världen kretsar inte kring mig eller vadå?
Världen kretsar inte kring dig, nej. Den kretsar
du?
Kring mig.
Va?
Ja,
det här
tror
är,
du det?
Det, här
det är väl nyheter. Men han är så
är
ung, så därför har han inte riktigt förstått att världen inte riktigt kretsar kring honom. Det kommer ju bli ett uppvaknande för dig, så kommer du förstå att så här, men ingen bryr sig.
Men vad fan?
Vadå, tror du det?
Vad fan menar du?
Ja. Nej, men sammanfattningsvis så kan man väl konstatera att vi människor är ju här på jorden på något vis och har en massa issues och har en massa problem, men det är också det som är lite skönheten med att vi är väldigt olika. Det finns alla möjliga blommor i vår herres hage, och vi har många både utmaningar men också härliga saker att se fram emot. Alltså, livet är väldigt spännande och oförutsägbart på det sättet. Tänk om alla såg likadana ut. Tänk vad tråkigt det skulle vara om alla män var exakt samma utseende, längd, storlek, och alla kvinnor lika så. Hur ointressant vore inte det?
Mm-hmm.
Eller? Vad tänker du?
Jag tänker om alla män var som jag hade.
Du tänker på Therén att allt kretsar kring. Tänk om hela världen var, alla kvinnor är som jag och alla män är som du. Skulle inte det vara en fantastisk värld? Det skulle vara lycka på jorden och
förmodligen inga krig. Bättre än vad den är nu, om vi ska välja.
Om vi ska välja så tänker jag så också. Därför att lite grann är det så att jag upplever att människor har att det finns en viss brist på sunt förnuft som jag kan tycka är störande. Mm. Faktiskt.
Ska vi döpa om det till Narcissistpodden?
Tillsammans med narcissisterna, Katarina och Nick.
Uh-huh.
Nej, men återigen, om vi ska återanknyta till det som vi började med.
Mm.
jag vill förtydliga att man givetvis inte ska göra saker mot sin vilja, men att jag tycker att man ska vara generös mot varandra, och det gäller både med komplimanger, med att vara snäll, men också att kunna bjuda varandra på sex, kärlek, närhet, helt enkelt försöka göra det skönt för varandra i en relation. Därför att jag tycker jag ser så mycket motsatsen där man i princip krigar med varandra i relationer. Jag tycker att det är deppigt och tråkigt, och det är klart att det blir skilsmässor. Och det är klart att det blir också otroheter, och det blir så att man söker sig någon annanstans där man kan få den här bekräftelsen som man faktiskt törstar efter. Och det är det man har sin partner till, att ge den här bekräftelsen och intimiteten. Så mer av det, det är vad jag vill skicka ut dit.
Och sluta slappna av när ni är i relationer.
Mm. Sluta slappna av, sluta och dessutom tro att din partner är din morsa eller din farsa. Mm.
Och, det tycker jag är, och sluta ta varandra för givet. Jag menar,
nej, exakt så.
Börja jobba hårdare, tjäna mer pengar, träna hårdare. Nu, det här går mest ut till män då, men ja, kvinnor får också lyssna om de vill, såklart. Träna hårdare, kom ihåg att det finns, alltså även om hon är med dig just nu, så kommer det alltid finnas någon som gör det bättre än dig.
Ja, men konkurrensen är ju också, men konkurrensen är också en, det är ju också någonting som faktiskt triggar igång lusten, kan man ju säga. Mm. För att konkurrensen är ju det som gör att man just anstränger sig mer, och att man är hela tiden lite grann på tå. Mm. Men som också boostar testosteronet, och som också gör att den, att man känner sig mer intresserad och mer attraherad. Om det inte finns någon konkurrens, om det inte finns någon liksom tanke på att det här skulle kunna vara, att någonting skulle kunna hända, ja, men då kanske man slappnar av. Så man, jag tycker att man hela tiden ska tänka att ens partner kan vara attraktiv för någon annan, och då ska man verkligen anstränga sig.
Exakt. Och påminn, genom att fortsätta vara bra och snygg och stark och allt det där som man då, så påminner du också din partner om att hon inte ska ta dig för givet heller.
Nej, och det ska faktiskt inte kvinnor göra. Man ska inte ta sina män för givna. Och jag tycker varken kvinnor eller män ska ta sina relationer för givna. För det kan jag också höra ibland. Ja, men vadå, vi har varit ihop i 4 år, ska det här slängas bort nu? Så tänker jag så här, men det spelar väl ingen roll om det inte funkar, så spelar det väl ingen roll om ni har varit ihop i 10 år.
Eller om du inte slängas bort.
Nej, men om du inte tagit hand om dig själv och du är oskön, så kanske det finns en anledning till att det tar slut. Det är kanske bättre att det tar slut efter 4 år än att det ska hålla på, man ska plågas ytterligare liksom 4 år. Ja, men hörni, vi säger tack för den här gången, och glöm nu inte att swisha för guds skull. Ni vill väl inte att jag och Nick ska ligga hungriga, gråtande, knäckta, tala här om sexualitet och relationer, utfattiga och frysande likt barna från Frostmofjället. Så att swisha nu.
Mm. Vill man inte att det ska vara så, så kan man jättegärna swisha små och stora belopp, vilket belopp man vill.
Nick vill ha stora belopp, han gillar stora saker, och det gör jag också.
Men alla belopp är välkomna till 0700 420 297, 0700 420 297. Och man kan även mejla oss på katarinaonick@gmail.com. Vi läser alla mejl, även om vi inte hinner svara på allt. Och kom ihåg också att är du under 1,70 så är det kört.
Precis så är det inte. Hej då.
Arva. Tja.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.